Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och varmt välkommen till Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och jag som programledare heter Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag retorikkonsulten och konsultchefen Serena Mondvien. Vi kommer få följa med på Serenas livsresa. Bland annat får vi höra om hur hennes uppväxt har påverkat henne, hur hon aktivt har sökt sig till mentorer och vad det har betytt, vad hennes tid som professionell dansare lärde henne och hur allt det här har format den karriär hon har idag som chef på företaget Snacka Snyggt. Det blir också tillbakablickar då Serena bland annat berättar om när hon gick in i väggen, när hon fick tvillingar och hur det här påverkade hennes livssituation. Jag kommer också att passa på att diskutera olika scenarier och få tips av Serena om vad man kan tänka på när man kommunicerar i olika situationer. Det blir med andra ord ett riktigt fullspäckat avsnitt. Och glöm inte att prenumerera på den här podden och rata den på iTunes. Jag heter Eva Ekedal och nu tycker jag vi sätter igång. Välkommen till Karriärpodden med Serena Mondvien. Serena Mondvien, välkommen till Karriärpodden.
Tack.
Det är så roligt att du är här. För jag började fundera på hur var det vi lärde känna varandra. Och det var så roligt för det kom verkligen ett mejl farande i min mailbox. Som jag nästan hade glömt bort att jag hade fått av dig. Som av en slump råkade jag se det här om dagen. Så jag tänkte nästan att jag ska... Kommer du ihåg det eller?
Ja, nu när du säger det så kommer jag ihåg det.
För du mejlade till mig och beskrev och berättade lite grann om dig själv. Mm. Och det är inte så himla länge sedan faktiskt.
Men vad är ett år sedan?
Det är drygt ett år sedan. Mm. Ett och ett halvt tror jag. Mm. Då skrev du så här: hej Eva. Jag växte upp med en mamma och pappa i en liten ort utanför Trollhättan som heter Vargön. Dialogerna vid matbordet var så gott som obefintliga. Och vi pratade liksom inte i familjen. Båda mina föräldrar, lågutbildade utan vidare ambitioner i livet, ville mig väl men kunde inte erbjuda mig så värst mycket stöd. Därför är det inte så konstigt att jag ständigt sökt mig till andra vuxna för stimulans och vägledning. Jag har hela mitt liv livbärt mig på mentorer och det är tack vare dem jag är där jag är idag. De flesta personer jag headhuntat och själv frågat om jag får bjuda dem på lunch en gång i månaden och frågebomba dem med mellantuggorna. Och sen så beskrev du om vilka mentorer du har haft. Och du skrev också att du har lyssnat på Karriärpodden och att det har stärkt dig och att det var viktigt. För att du tycker att du fick personliga råd som vittnar om starka kvinnor och som är förankrade och autentiska. Det var ju en jättehärlig grej.
Jag minns inte att det var så ingående.
Nej, och nu sitter du själv här. Är inte det ganska häftigt?
Ja.
Ja. För efter det så har ju vi lärt känna varandra lite grann. Vi har anlitat dig bland annat i Women for Leaders ledarprogram och nätverk där du är och föreläser om retorik framförallt och härskartekniker och andra saker som du är så duktig på.
Mm.
Så tänker du kan gå, va? Du sträckte ut en hand då. Vad säger du om det här då?
Att det är ganska typiskt mig att jag skickade sånt här mejl och nu sitter jag här.
Ja.
Ja. Som jag skrev så himla ärligt i det där mejlet, så jag sträcker ofta ut hand när jag ser någonting som jag tror är givande för mig. Och jag brukar ofta sluta, det brukar ofta sluta med att jag är mitt i det som jag tycker är spännande.
Aha.
Så som jag är, så som blev här. Nu jobbar vi tillsammans, jag är här på Karriärpodden.
Ja, men det är, jag tänker så här att det blir det som man tänker ganska ofta, om man vågar uttala något som du gjorde här också och liksom bara tjoade till mig och jag svarade, eller du ringde sen också. Du var på liksom. Så kan det mycket väl bli massa spännande saker.
Men det också säger ju egentligen hur enkelt det är att ta sig dit en vill. Men det, jag tänker det är ju en kombination, och jag tror det som har gjort att jag har tagit mig framåt hela mitt liv, att jag vågar vara ärlig när jag också tar kontakt. För jag, nu när du skrev det så tycker jag det var väldigt ärligt. Men det är precis så det är.
Ja.
Och ibland så tycker folk att jag är konstig. Att jag är alldeles för privat. Eller folk undrar, men gud. Så här gör man inte i det här forumet. Men det är nog så jag har tagit mig framåt.
Ja, men verkligen. Och nu ska vi få reda på hur din resa har varit så här långt. Berätta, hur började det? Du började som sagt var utanför Trollhättan.
Där bodde jag i ett gult tegelhus med nummer 9 på väggen. 2500 kvadratmeters gräsyta. Och jag växte upp med, som jag skrev, jag hade inte så mycket dialoger. Det var väl inte alls den här familjekänslan. Det var min pappa var ju väldigt auktoritär och använde sin pekpinne väldigt mycket. Det var mycket. Jag visste egentligen aldrig riktigt vad som gällde. Jag visste bara, okej, så skulle jag inte ha gjort. Så jag var väldigt rädd. Jag blev aldrig misshandlad eller något sånt där. Och jag hade det bra, jag hade kläder på mig. Men jag var alltid rädd hemma. Och det växte på något sätt med åldern också. För ju äldre jag blev, ju mer plats tog jag. Och ju mer kände jag att jag inte skulle ta plats, helt enkelt. Och min pappa, han är inte jättekärleksfull. Och han har ju ett driv, vilket jag tror att jag har fått av honom. Och han har ett intellekt som jag också har fått av honom, som jag är tacksam. Det sitter ju ofta i generna. Men han var inte så kärleksfull och han var egentligen inte så intresserad av mig. Så jag höll mig ganska mycket själv. Och jag ville alltid bli älskad av honom. Det var liksom det mina dagar gick ut på.
Sökte hans bekräftelse.
Ja.
Såklart, det gör man.
Ja,
ju
men
man
det är det alla barn gör.
Mm.
Och så, men som sagt, jag tyckte aldrig det var tydligt. Nu ser jag tillbaka så tycker jag fortfarande inte det var tydligt. Vad var det som gällde egentligen? Jag tror det var ganska mycket känslostyrt från hans sida. Och sen så hade jag en mamma som inte alls var så mycket för regler och ramar. Utan det var bara, det fanns inga väggar. Det var liksom allt gick okej. Hon var väldigt kärleksfull och väldigt mån om sin dotter. Men kanske inte mån om, vad ska man säga, intresserad av mig som person. Hon var väldigt mån om mig som dotter. Och tog verkligen hand om mig och fanns för mig. I det praktiska, men jag tror aldrig hon riktigt. Men jag upplever att hon kanske aldrig riktigt såg mig eller har sett mig. Mer än sin dotter som hon älskar extremt mycket. Men det gjorde ju att pappa hade jättemycket förhållningsregler och regler. Och sen så hade mamma som inte hade någonting alls. Förutom en stark rädsla för pappas ilska. Så att hennes regler bestod ofta av en förlängd version av pappa. Det var liksom, så får man inte göra, för då kan pappa bli arg. Vilket gjorde att jag däremellan var jag. Och försökte nästan göra mig osynlig, fast jag egentligen bara ville bli sedd. Så det är en väldigt konstig konflikt.
Och det där är ju säkert inte alldeles ovanligt. För menar, vi är ju
ganska vanligt.
Har ju oftast föräldrar som kanske har lite olika, både personlighet och förhållningssätt. Liksom. Mm. Så har jag det också, tror jag, haft det. Att man, ja, man, och så är det ju där man knyter an på olika sätt när man är liten. Men det här har ju gett dig en massa tänker jag, det som du faktiskt jobbar med nu då, att du är ute och undervisar
ja, men, kring det här. Verkligen, alltså det jag inte hade, det var ju någon självkänsla. Jag hade bra självförtroende och det sa ju väldigt många, de flesta runt omkring mig, och jag fick höra i skolan allt att jag var så självständig och så modig, och det är klart jag var självständig för jag hade inte så mycket val. Och folk tyckte jag var så modig, jag gjorde saker som många inte vågade, så och hade, ja, men jag var ju, dansade mycket, jag hade uppvisningar för väldigt, väldigt många personer och kunde åka på möten med folk som kanske så här, alltså dejter på konstiga ställen. Alltså, åkte själv ganska tid till Göteborg. Ja, men jag gjorde saker som många tyckte, gud vad du är modig. Men för mig var jag var aldrig modig. Jag hade ingen trygghet. Så för mig var otrygga situationer inget konstigt.
Nej.
Men det har ju också gjort att jag har ett driv utåt i samhället på något sätt. Och jag är bekväm i obekväma situationer. Och den tror jag idag ger mig väldigt mycket. Även fast jag hade gärna tagit en annan väg dit. om ja. Rent krasst.
Men det är ändå bra. Du kan se liksom vad det här har gett dig idag.
Ja, förutom det här, vad ska man säga, modet. Eller att kunna vara bekväm i otrygga situationer. Och kunna säga saker som ingen annan vågar säga. För att jag är bekväm i det här obekväma. Så har jag hade ingen självkänsla. Så jag har fått bygga upp min egen.
Mm.
Jag hade ingen social kompetens. Jag har fått förstå hur funkar koderna. Hur gör man med samtal? Varför klickar det med vissa? Varför kan jag säga... Varför när du säger en sak och jag provade säga samma sak i mellanstadiet, så fick jag en helt annan reaktion. För jag hade ju inte... Jag visste inte att skapa relationer riktigt. Så att jag har fått lära mig att skapa relationer. Jag har fått lära, och det är ju kommunikation som gör jobbet. Så att de två sakerna, bygga upp min självkänsla.
Så egentligen så var du liksom urusel på det som du är jättebra på idag.
Jag är katastrof. Verkligen, jag var falsk. Vilket är tvärt emot vad retoriken säger. Mm. Att du ska vara autentisk. Det är det som vi lyssnar till. Och sen såklart framgångsrik i samtalstekniker och hur du håller presentationer och allt det där. Men främst liksom samtal. Så att jag har ju fått gå till skolboken och lära mig.
Uh-huh.
Det tror jag jättemånga har gjort. Men för mig, dels bygga upp min självkänsla. Den har jag jobbat hårt för. Jag vet inte hur många terapisamtal jag har gått. Och jag kan säga att väggen har jag varit kramat och pussat och drunknat i flera gånger.
Ja,
tre gånger depression innan 20. Två gånger gick jag in i väggen. En när jag var 26 och en när jag var 29.
Mm.
Och jag är klar med den.
Du har liksom grejat det.
Ja, jag är så klar med den. Och för första gången tror jag i mitt liv så känner jag att jag är rustad för livet.
Mm. Vad är det som har gjort det då?
Alltså det är så mycket hårt jobb. Det är så mycket samtal med mig själv.
Mm.
Samtal med alltså KBT. Dels att bearbeta alla känslor. Jag gick ju, jag blev ju dansare.
Ja.
Men jag visste från när jag var 7 år att jag skulle bli dansare. Det kändes självklart. Och jag gick gymnasium, dans i Uddevalla. Jag tog mig till Stockholm. Kom in på Balettakademin i Stockholm. Det var den stora drömmen.
Aha.
Mm. Och så gick jag där i 3 år. Och för mig, jag tänker nu efteråt att dansen var för mig min fristad. För jag hade så mycket jobbiga känslor på grund av hur jag växte upp och hur jag inte kunde ta hand om mina känslor. Jag hade inga som helst verktyg för det, förutom dansen.
Mm.
Där kunde jag hamna i en kreativ process där jag kunde lite slippa mina känslor. Så...
Du gick helt upp i liksom det kroppsliga, fysiska.
Och det kreativa processen att skapa någonting som påverkar samhället, som påverkar en individ. Där kände jag verkligen att jag mötte mig själv. Jag fick möta mig, en annan, liksom mig. Men problemet där var ju att dels, det går inte att förändra så mycket genom ett fint konstverk i dans. För det är ju bara kritiker och mamma som kommer och kollar ändå. Men sen också så var det att jag insåg faktiskt så himla klyschigt. Men jag satt på Stadsbiblioteket i Stockholm och bläddrade igenom kommunikationshyllan. För jag var intresserad av kommunikation, jag vet inte varför. Men så hittade jag härskartekniken med Elaine Eksvärd.
Mm.
Och så kollade jag den och så bara kände jag att, men herregud, hon beskriver det jag tänker på mycket mer än om jag ska gå höger-vänster eller om jag ska hålla handen rak eller armen rak eller böjd. Och för jag kände att jag fick ord på det jag ser. Och jag bläddrade längst bak och bara, var har du gått för utbildning? Retorikkonsultprogrammet anmälde mig.
Ah, det var så det gick till.
Och då hade jag redan börjat jobba som dansare och det gick bra. Jag hade eget danskompani, åkte till New York och var med i ett danskompani där. Jag var med i, hade samarbete med Bounce och gjorde, vi var i Globen och reste runt i Norden och uppträdde. Och många tyckte nog att ja, men det går bra för mig. Men det var ju ingen som var glad för mig, för det finns för lite jobb. Så att, och jag var ingen, jag ska inte säga det, en hemsk människa, men jag hade fortfarande inte lärt mig.
Nej.
Att skapa relationer. Jag hade inte lärt mig, jag var inte förankrad i mig själv. Så jag tror att jag är inte stolt över de relationerna som jag byggde. Eller, några har jag kvar som jag verkligen tycker att jag har förvaltats bra. Men om jag ser tillbaka till mig själv hur jag var då, så är ja, men jag skäms lite för hur jag var. Mm. Jag skäms lite för hur jag var hela fram tills jag blev typ 27, 28, 29 kanske.
Mm. Men det var helt otroligt. Men du, alltså, i de här relationerna, har du syskon eller?
Ja, en lillebror, ja, en 6 år yngre. Ja. Mm.
Beskriva, vad var det som gick fel i relationsskapandet? Alltså tidigare då, när du var liten och växte upp.
Nej, men vi hade ju ingen familjestämning. Jag kommer ihåg när jag var tonåring, jag satt ju och var tyst och var liten. Alltså jag har säkert överdrivit det här, men jag vet att jag var rädd för att tappa gaffen. Alltså så här, för det blev en jobbig stämning om jag gjorde det. Vi pratade liksom inte riktigt vid middagsbordet, det var... Jag vet inte vad som pågick riktigt med mamma och pappa, men det var ju inte bra. Liksom. Och jag tror att framförallt som min mamma har jag fått reda på efteråt att hon ville så gärna ha den här familjen. Hennes dröm om en familj som höll ihop, den var så stark.
Mm.
Att hon såg inte vad som hände. Och hon skilde sig också för att hon såg, när jag var 16 år så skilde sig de för hon såg hur dåligt jag mådde.
Mm.
Så jag var ju anledningen. Och det är ju också så här sjuk anledning. Men så var det så att vi byggde inga relationer hemma.
Nej.
Och jag hade inga verktyg för att göra det med andra.
Mm.
Jag försökte hela tiden såklart. Jag flockade ju också.
Mm.
Men jag gjorde det, ja.
Var det att du hade liksom båda sidorna också av det här som du beskriver din mamma och pappa?
Ja, en pekpinne och en curling. Men problemet är att hade jag haft två pekpinnar så hade det varit enkelt och tydligt kanske. Men nu hade jag två helt olika från olika världar och det blir ingen bra mix.
Mm.
För det blir otydligt och det blir sämsta från två världar.
Mm. Så det var retoriken och Elaine som tog dig
till utbildningen. Mer räddning i livet, ja.
Ja, nu får Elaine lite mer cred här.
Ja, ja. Det var verkligen retoriken som... Det är så kul för retoriken uppfattas ju ofta som manipulation eller att man ska lura eller på något sätt bli någon annan. Men för mig var det ju verkligen väg till mig själv. Och det har ju varit en jättelång resa med, alltså det räcker inte bara att lära sig retoriska verktyg, jag måste också hitta mig själv. Men ja, jag ska inte säga att retoriken är lösningen för alla, utan det handlar ju om att lära känna mig själv. Det är alla tid, alla samtal jag har haft med mig själv, alla samtal jag har haft med vänner om hur jag mår, alla terapisamtal och sjuk mycket tid, vem fan är jag?
Mm. Vad coolt, det här skulle ju egentligen alla behöva göra, men alla gör det på olika sätt såklart. Mm. När man liksom hittar sin inre kompass, pratar vi ju jättemycket om här. För det är det du beskriver lite grann, liksom, så här, innan man liksom har, pendeln har liksom slagit rakt på något sätt.
Mm.
Då började du på studierna där. Hur gick det då liksom, under den här resan? Kan du
men det gick ju bra. Alltså, jag hade ju två saker som var framgångsrika. Jag hade ju dels en arbetsmoral, om man ska säga. Alltså, jag ville jobba hårt. Och det var många unga som gick med mig som tänkte mig att jag kan bara glida igenom där och så få ett toppjobb. För mig var ju det hårt jobb som gällde. Plus att jag var ju modig.
Mm.
Det vill säga att jag vågade hålla tal och jag vågade inte vara dålig inför andra. Så det var ju ett problem. Men jag vågade ändå. Mm.
Det där modet, vad liksom, har du kunnat identifiera vad det kommer ifrån?
Jag tror drivkraften har jag nog fått genetiskt från min pappa. Tror jag. Han har ett driv framåt. Han gillar inte att sitta still.
Mm.
Men modet, jag har ju alltid varit... Jag tycker inte själv att jag har varit modig. För mig är modig att visa sårbarhet. Och det har jag aldrig gjort. Jag har utsatt mig i situationer som kanske uppfattas som läskiga. Men för mig att det är först nu som jag har blivit modig.
Mm. Du sitter ju här och berättar allting.
Ja, men det, att sitta här i podden för mig inte var modig. Men att våga våga vara dålig. Mm. Och våga säga fel, alltså våga göra saker som jag känner att det här är sårbart. Det är för mig mod. För att vad jag har gjort hela mitt liv innan jag på något sätt hittade mig själv. Jag ska inte hitta mig själv. Men innan jag lärde känna mig själv och kunde finnas för mig själv. Så har jag vågat, jag har visat mina resultat. Kolla här vad jag har lyckats.
Mm.
Men det att jag har inte vågat att någon ska vara med i processen. För där kan jag ju visa hur jag tänker fel och hur jag gör konstiga saker. Och hur jag inte alls har samma processer som andra. Så att jag har aldrig vågat inkludera folk i processer. Generellt, det är nu jag har börjat våga göra det. För att jag har varit rädd för kritik och rädd att man ska... För där har jag känt mig sårbar.
Mm. Var det här något uppvaknande liksom för dig?
Hur menar du?
Nej, men jag tänker, var det så att det var någon händelse eller någonting som du kan berätta om?
Nej, men jag insåg ju det när jag började jobba hårt med mig själv. Framförallt när jag stötte på väggen i mer vuxen ålder. När frontalloben var färdigutvecklad vid 25 års ålder. Och jag insåg att okej, vad är det som är problemet? Varför? För jag trodde att jag var klar med min barndom.
Mm.
Och första gången jag gick in i väggen när jag var 26, då var jag inte klar med min barndom. Då hade jag mött min nuvarande man och fick se mig själv. Jag kunde inte gömma mig i gamla strategier. Jag kunde inte gömma mig och bara gå in och dansa så fort jag fick en jobbig känsla. Utan jag fick en spegelbild. Och då var det en så här rensning. Men sen så gick jag in i väggen igen sen vid 28-29. Men då trodde jag att jag, oj herregud, jag var inte klar. Men det var jag. Jag var klar. Men jag hade, nu var nästa steg att hitta mina gränser. Vad är jag, vad är inte jag, vart går mina gränser? Så det var inte svar på din fråga, men det var där vi hamnade.
Ja, men det här med att gå in i väggen, berätta, vad var det som hände första gången?
Ja, vid 26 års ålder, då var det ju att helt plötsligt så började jag, det pågick ju ganska i några månader, men jag började se skimmer och jag började få minnesförluster och började sova dåligt.
Alla de här fysiska tecknena.
Och när det liksom där det är verkligen så här bam, då jag sov inte på en månad. Jag kunde inte sova. Min hjärna gick i högvarv hela tiden i över en månads tid. Och jag kommer ihåg hur det känns som att min bröstkorg var liksom 20 meter bred åt alla håll och kanter och allt som den var fylld med var bara ångest och oro och rädsla och skam och allt. Och det var ju alla känslor som jag inte tagit hand om från när jag var liten. Det var ju bara, här har du. Dags att göra någonting åt det.
Så det var tydligt. Och då förstod du på en gång att jag måste ha hjälp med det här och reda ut det här.
Det har ju alltid varit min räddning. Hade jag inte haft den här, vad ska man säga, disciplinen eller... kanske kärleken till mig själv. Omsorgen till mig själv. Jag ringde runt alla psykiatrier i Stockholm.
Mm.
Och hamnade på ställen som är ganska svårt att komma in på. Jag ringde runt till allt. Och det är också så helt sjukt.
Mm.
För det sista man egentligen har kapacitet till. Det är att söka hjälp. Men jag sökte hjälp och fick jättebra hjälp. Så det var ju... det är nog min räddning i livet. Att jag har sett till att få hjälp.
Och då så tar du tag i det och... Så. Men det är inte alla som
slänger
gör det.
Händer.
Nej, men precis. Där det började. Men, nej, men det är inte alla som gör det. Utan man går lite för länge med olustkänslor kring det här. Mm. Mm. Men du, hur gick det sen till då? Då gick du den här utbildningen på Södertörn, var det?
Mm.
Mm. Och jag vet inte, arbetsmarknaden för retorikkonsulter, den är väl kanske något begränsad ändå, eller?
Jag visste jag skulle jobba med Elaine, det visste jag.
Det visste du.
Hon visste inte vem jag var då, men jag visste vem hon var.
Ja.
Och första dagen som jag kunde söka jobb så ringde jag till... jag var kommunikationsansvarig för en internetbank då. Men jag visste att jag skulle jobba med Elaine. Så jag ringde, hej, nu är jag klar med studier. Och då var det Gustav Eksvärd som svarade, som är vice vd på Snacka snyggt, Elaines man.
Mm.
Och jag sa, hej. Jag ska jobba hos er. Hur gör jag? Och han sa, men gud vad konstigt. Imorgon ska jag lägga ut en annons. Jag bara, perfekt timing.
Jag kommer.
Jag skickar in. Och då hamnade jag ju högst upp i kön såklart. I intresset, för att det var jag som... Det kom från mig intresset.
Mm.
Ja.
Sen så blev det. Gick det till. Och så träffade du Elaine då första gången då, eller?
Jajamensan. Mm. Träffade Elaine och Gustav i ett möte.
Mm. Berätta om det mötet.
Ja, jag kommer ihåg hur jag inte ville gå därifrån när intervjun var klar. Jag ville liksom så här, jobbig jävel som bara ville sitta kvar och så här, inte känna in läget. Jag fattade att jag var tvungen att gå, så jag gick ju. Men
hon var lite din idol då, kan man säga.
Ja, hon var verkligen min förebild. Mm. Och jag följde hennes blogg noga, så att jag kände att vi skulle bli bra vänner. Att vi var lika. Hon har ju haft lite liknande uppväxt som jag. Hon har ju på något sätt varit det här lite svarta fåret, eller vad man ska säga, och inte kanske haft de sociala koderna. Inte haft den här tydligheten hemma. Här är väggarna, här är vi, här är samhörigheten, det här är våra värderingar. Nu bygger vi relationer. Hon har ju haft en otrolig mamma som hon har varit, som hon har byggt en relation med och som verkligen har funnits för henne.
Mm.
Och det är så kul, för bara ett exempel. Jag och Elin gick och tränade för ett tag sedan, och vi kom till Sats. Båda hade varsin väska. Vi kom in till omklädningsrummet och jag bara, har du låst? Hon bara, nej. Okej, vi byter om och tar med kläderna. Vi tog med ryggsäcken in till Sats, tränade. Och sen när vi drar klart bara, har du handduk? Hon bara, nej. Och gick in i duschen. Både gick in på toaletten och torkade av sig med liksom papper. Och det är så små saker som vi gör som på något sätt så här, det är så vi har levt.
Uh-huh.
Och för vi har på något sätt varit lite våg för vinden, sådär. Mm. Lite bara förklara sig själva. Och
nu står ni där båda två på olika scener. Eller har ni gjort något samtidigt någon gång?
Ja, vi har inte gjort någon gemensam föreläsning, men vi är ofta med på varandras föreläsningar och pratar och är med och hjälper i publiken om det är någon som har frågor. Och
ge varandra feedback också.
Vi har ju möten hela tiden. Ja. Och vi ger varandra feedback varenda vecka. Vi är jätteolika. Jag trodde ju att vi skulle vara jättelika när jag såg henne på bloggen. Men vi är ju extremt olika. Men vi har samma grundvärderingar. Mm. Fast vägen dit är helt olika.
Mm.
Och våra roller är helt olika.
Du är ju konsultchef på Snacka Snyggt nu.
Mm.
Hur gick den resan till då? För det var inte det jobbet du började med.
Nej, jag var retorikkonsult och jobbade... Jag hade väl 3-4 föreläsningar i veckan. Jag visste inte vilken stad jag var i. Jag bara, hej! Det var väldigt mycket uppdrag i... Jättekul att komma in på så många stängda... I så många stängda rum och få finnas för människor som ganska ofta är väldigt högt uppsatta. Och förväntas bara kunna det här med retorik. Som tyckte det var jättejobbigt. Och ibland få slipa till det här sista extra. Men även finnas för personer som inte vågar prata, som ska hålla bröllopstal för sin dotter men inte vågar säga någonting. Alltså jag har funnits för så många olika personer i nästan till alla branscher, och det har varit så givande att få se samhället. Jag känner att jag har sett det mesta av samhället. Jag har verkligen inte sett allt. Men jag har fått komma in i väldigt många rum som för många är väldigt stängda, och funnits för människor i sårbara ämnen. Så det är jag väldigt glad för. Men som sagt, jag gjorde det och var ute överallt. Och så kände jag att nu är det dags för nästa steg. Men precis då så blev jag gravid. Och precis då så fick jag förfrågan, ska inte du vara konsultchef? Mm. För vi växte och vi behövde anställa. Vi fick för många förfrågningar. Vi kunde inte tacka ja till alla. Så vi måste bli fler. Och då ville Elin och Gustav att jag skulle bli konsultchef. Så jag fick egentligen... befordran när jag gick mammaledighet.
Den är bra.
Ja.
Det är extra plus i kanten till Elaine och Gustav där, för det är så vi vill att det ska se ut.
Ja.
Man ska göra som bäst karriär då. Men vet jag ju att det blev inte bara ett barn.
Nej.
Det blev två på en gång.
Mm.
Hur var det?
Ja, jag vet ju inget annat.
Nej. Hade ni tvillingar i släkten? Eller?
Inte tvåäggstvillingar, det är det som är ärftligt. Mm. Mamma är enäggstvilling, men det är inte ärftligt. Ja, det var... Alltså, först, nu är de ju 2 år, och det har ju varit ett krig. Jag ska inte säga den metaforen, men det har känts så.
Mm.
Men vi har krigat tillsammans.
Mm.
Vi har kämpat hårt för att bli ett team. Vi har kämpat hårt för att... de ska få vara olika, de ska få det de behöver, och att vi ska överleva.
Ja, själva.
Jag och min man. Ja. Och vi sa det när vi fick dem, att okej, för då gifte vi oss samtidigt. Okej, vi får inte skilja oss förrän de är 2 år.
Okej, och det är de nu.
Det är de, vi vill verkligen
fortsätta.
leva länge tillsammans.
Ja, vad härligt. Mm. Och jag kan inte föreställa mig hur det är att få, alltså, det är ju så omtumlande att få första barnet och ett barn och få två på en gång. Det måste vara, ja, det är ju dubbelt.
Nej, det är mer. Det är trippelt. Just, du har två händer, båda upptagna. Mm.
Ja.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi har ju alltid ett område som jag gärna diskuterar, och det handlar om det moderna ledarskapet.
Mm.
Det är ju favoritämne för dig också, va?
Mm.
Mm. Vad tycker du, när jag säger det moderna ledarskapet, vad tänker du då?
Då tänker jag att det handlar väldigt lite om hard skills och väldigt mycket om soft skills.
Mm.
En klok person sa till mig att jag kan inte, som är utbildningsansvarig på ett stort företag, att om jag får min personal att fokusera för mycket på hard skills, då är inte vi framtidssäkra. För ingen vet riktigt vilken kunskap som kommer behövas om 5 år. Det jag vet kommer behövas, det är 2 saker. Det ena, förmågan att lära sig snabbt. Och det andra, det är social kompetens eller kommunikation. Det är de enda 2 sakerna som är garanterade vi kommer behöva i framtiden.
Mm.
Så de sakerna måste du kunna i det moderna ledarskapet. Och lära ut, fokusera på.
Mm. Så rätt, och då är ju du i rätt gebit nu, för det är ju det handlar om.
Mm.
Soft skills. Jag med, det var ju tur. Men du, när vi pratar ledarskap och din syn på det, hur är du själv som chef?
Jag pendlar hela tiden med att hitta mina värderingar i mitt ledarskap. Så det var ju svaret på värderingsstyrt ledarskap.
Mm.
Och jag tror att det som jag ser, jag utbildar ju mycket i retorik för ledare. Och det jag ser, det är oftast egentligen samma sak som hände i mitt hus, där jag är uppvuxen. Då ska jag peka med handen eller ska jag krama? Alltså hur ska jag förhålla mig? Ska jag vara mjuk eller hård? Ska jag vara fast med mitt beslut eller ska jag vara lyhörd? Att kunna den pendeln och inte vara förutbestämd. Alltså att, för din är olika. Alltså när vilket passar. Det finns såklart rekommendationer när det passar sig att hålla vid sitt beslut, när det passar sig att lyssna. Men det är väldigt många situationer där det inte finns tydliga riktlinjer, utan det är dina värderingar som måste styra. Du måste kunna peka med handen, du måste kunna stå för hela vägen och samtidigt vara lyhörd, ta hand om allas reaktioner och fortsätta vägen framåt. Sen måste du också kunna finnas för gruppen när det behövs och vara lyhörd och låta dem bestämma. Så att den här pendeln, att dels kunna båda saker, men också att hitta sin när ska jag välja vilket? Och det baseras på vilka värderingar du har.
Och då tänker jag att det är ju superbra. Du har ju liksom kontakt med båda de här sidorna hela tiden. Det gäller bara att veta liksom vilken sida du ska välja när.
Men det är ett konstant jobb.
Ja.
För mina värderingar tar sig olika uttryck beroende på situation, beroende på person.
Mm.
Så att ledarskap blir aldrig klart. Det beror på helt vilken situation du har, vilken roll du har, vilka personer du har.
Mm, verkligen.
Mm.
Förebilder och mentorer är ju en annan grej som du och jag pratar och jobbar med, kan man säga. Vad har varit det viktigaste för dig där? För dig själv liksom? Alltså jag menar inte personer, utan vad är det som en förebild eller en mentor ger dig? För du har haft flera.
Mm, det är så jag på något sätt livnärt mig. Jag vill ställa en full fråga. Jag har så många alternativ här.
Okej, okay, du får ställa frågan, eller?
Okej. Okay. Vad en mentor är för mig.
Mm.
Det handlar egentligen om att finnas för en annan person. Och jag tror inte på att en äldre person ska vara en mentor åt en yngre, att det är enda modellen. Jag tror att det handlar om att finnas för en annan person. Det är egentligen en ren coachning, om man ska hårdra det. Men att kunna lyssna, kunna se behovet bakom, kunna hjälpa dig lyfta fram saker som du inte själv ser, eller kanske konflikter i det du pratar om. Saker som står i vägen för att du ska nå det du vill, komma fram till vad du vill, vad är problemet, vad är hinder, alltså. Det är egentligen en vilja att inte prestera, utan en vilja att finnas för någon.
Mm.
För att det går inte att prestera att vara mentor. Nu ska jag vara en bra mentor till dig. Utan det handlar om att genuin intention, att jag vill finnas för dig.
Mm. Verkligen. Det där är ju så här klassiskt, så tidigare så sa man ju liksom att mentor var någon som skulle dela med sig av sina erfarenheter, och coach var däremot den som kunde ställa de här kraftfulla frågorna så att man kommer vidare och framåt och utvecklas. Men idag upplever jag precis som du att det är ju, det går ju liksom inte att, det där är lite gammalmodigt att det är någon gammal person som är jätteerfaren som bara ska sitta och orera. Det blir ju inget mentorskap.
Nej, och det ska heller inte vara en coach. För det ska vara den här blandningen.
Mm.
Att jag kan gå in och coacha, kartlägga och sådär. Men jag kan också bara, skärp dig.
Mm.
Alltså jag kan ge de här örfilarna.
Mm.
När jag tycker att det är kärleksfulla örfilar. För att jag tror att jag är mån om att du ska komma framåt dit du vill. Så jag vågar också säga till dig när du har snor i näsan. Alltså jag vågar säga saker som kanske du kommer tycka riktigt jobbigt. Men jag gör det av ren välvilja.
Mm. Så länge man har det så är det ju helt okej, ja. Tycker jag också. Så länge det gynnar personen. Mm. Ja, nej, men det där. Jag själv har ju då varit mentor, coach och terapeut. Så för mig är det ju så här. Jag får ju verkligen så här, försöka navigera i det här. Det är jättespännande. Mm. Och ganska svårt.
Mm.
Men
vad, du som ser mycket mentorer, vad tycker du är största fallgroparna när det gäller mentorskap?
Alltså när jag var med och byggde mentorprogram för massor med år sedan, första gången, då var det mer den här klassiska, tror jag, att det var jättemånga som anmälde sig frivilligt som ville vara mentorer, men de ville ju på något sätt också få väldigt mycket lys på sig själva. Och det tror jag i för sig, det är ju liksom en ära att vara mentor, och det tror jag att man ska fortsätta att se det som.
Mm.
Men det ska ju vara verkligen genuint intresse av att hjälpa någon annan på vägen.
Mm.
Och det tror jag, vi jobbade en hel del med det i det programmet som jag var med och startade. Just att liksom utbilda i frågeteknik och sådär, att det verkligen ska, ja men du vet.
Du är inte viktig här.
Nej, men samtidigt så är det ju så här att det, när jag själv har varit mentor så behöver man, jag tycker att det är ganska befriande att få vara mentor eftersom man får då, precis som du säger, gå in också. Alltså det är inte så mycket regelverk, utan man kan säga bara, men du, när jag var med om det där så tänkte jag så här. Mm. Det är ju helt okej att göra det som mentor, det får man ju aldrig göra som coach.
Mm.
Då är man ju liksom inte själv viktig överhuvudtaget och ska inte dela så mycket personliga saker.
Mm.
Men det får man ju som mentor.
Mm.
Så det är ganska skönt sätt att på något sätt att vara, tycker jag, i ett samtal. Att vara mentoradept. Och de flesta mentorer som jag har haft med i program av olika slag så tycker jag att det är så himla härligt för att man får så mycket tillbaka. Det är ju lika mycket liksom åt båda håll.
Mm.
Men jag håller helt klart med dig att det behöver ju verkligen inte vara så att det är någon ålder eller så som ska styra. Jag tycker det är jättehärligt. Jag skulle väldigt gärna vilja ha en ung mentor. För att det, och man slutar ju aldrig utvecklas. Jag skrev ju en liten av mina söndagstankar som jag skickar ut ibland om just det där att alla behöver en mentor och alla skulle behöva en Alfred, pratade jag om då.
Mm.
Alltså att Emil hade ju sin Alfred just som det. Han gick till som var liksom en vuxen person som han kunde vara med och liksom som bara såg honom för den han var.
Mm.
Och så känner jag att det behöver man ju egentligen i alla åldrar och oavsett liksom. Alfred fick säkert jättemycket i sig utav Emil. Liksom. Mm. Ja, oj, det har varit en lång utläggning där. Men det är du som ska prata.
Vi som ska prata.
Det är vi som pratar. Ja, men vi delar ju det där intresset för mentorskap.
Ja.
Och vad det kan. Och jag tror väldigt mycket att det här är det är liksom en bransch som håller på att utvecklas.
Mm.
Och du gör ju mycket spännande saker. Och vi också.
Mm.
Men nu tänkte jag att vi ska ta oss vidare till ett ämne som jag vet att du också brinner mycket för. Och det är jämställdhet.
Mm.
Vad har du för egna erfarenheter som gör att du bottnar i det här? Den här frågan.
Att jag är kvinna, blivit utsatt, fått blickarna, fått frågorna. Hur gammal är du? Medan mina manliga kollegor inte får det. Jag får helt andra reaktioner än vad retorikkonsulter som är män i samma ålder får. Så...
Vad gör du då? Då har ju du en massa bra teknik för det här.
Ja, idag vet jag ju precis hur jag ska göra beroende på vad jag är ute efter. Vill jag få affären? Vill jag visa mig själv respekt? Är det viktigaste? Men det som jag det pratas en del om det, men det som jag märker som är väldigt påtagligt för mig, det är ju min man, hur han tycker det är jobbigt att vilja sätta sina barn först. Att vara nära och pussa och krama och finnas för sina barn på ett sätt som kanske många tycker är väldigt kvinnligt. Att vara omsorgsförkänslig. Hur han verkligen inte trivs i den här klassiska mansrollen.
Mm.
Så där är det ju väldigt... Och också kommentarer från omgivningen till honom. Och också redan nu, mina barn är 2 år, då får jag höra att de ska spela hockey. Medan jag vet att tjejer i
vår släkt... Är det klappar på
det två? Ja, det är 2 grabbar. Mm. En blond och en mörkårig.
Mm.
Och tjejer i omgivningen har liksom aldrig fått höra det.
Mm.
Och jag blir så provocerad av det. För jag vet att det är... För mig är jämställdhet att... Det är egentligen att se individer. Det finns skillnader biologiskt, så är det bara. Mm. Men jag kan amma, det kan inte min man. Han är ledsen över det. Jag kan gärna se att han kan föda istället. Men vissa saker är bara, och det finns hormoner och det finns jättemycket saker som är bevisat är olika i rent hormonmässigt och biologiskt, bla 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 bla. Men i det så vill jag känna mig fri. Det är det handlar om.
Mm. Se individerna, det är, tror jag, bortom kön liksom.
Jag hatar att känna mig begränsad.
Mm.
Och det känner jag på grund av synen på kvinnor och män.
Mm. Men du har ju ett helt batteri med metoder för det här, såklart. För det och för mycket annat.
Mm.
Så att, Serena, jag tänkte att jag har en liten idé om att vi skulle ha lite scenarion här. Mm. Jag tänkte att jag ska dra nytta av att du är här, liksom. Mm. Och det finns ju olika situationer när man önskar att man hade dig så här på viskandet på axeln som kunde säga så här, nu är det smart om du säger så här. När man sitter i olika situationer. Och då tänkte jag att den vi kunde börja med, kanske vi skulle kunna ta när man möter kund för första gången. Om vi behöver inte tänka på att det är man och kvinna här nu, eller något sånt, utan bara så här, kundmötet. Mm. Första kundmötet.
Mm.
Vad är det viktigaste man ska tänka på ur ett retoriskt perspektiv?
Ögonkontakt. Enkla. Vi tar det enkla eftersom det är det vi hinner med. Ögonkontakt.
Mm.
Faktiskt sitter den andra i ögonen. Sen också att du måste vara intresserad av människor om du ska kunna få till ett bra samtal. Och vad vi gillar är en relationsregel som min kollega Pontus brukar prata om. Att vi gillar de som är som oss själva. De som ser upp till oss. Eller de vi ser upp till. Det är de tre olika. Och antingen hitta någonting i ett samtal som vi delar. Och det måste vara ärligt. Eller någonting som den andra är väldigt intresserad av. Som du vet. Eller... egentligen prata om, det bästa är egentligen bara prata om det den andra är intresserad av. Det är det säkra kortet.
Mm.
Att du gjort sin research. Och jag såg att du spelar paddel. Shit, jag har börjat med det. Men berätta, om man vill få igång ett samtal.
Mm.
Men det är ju så här tråkiga svar.
Ja, det är ändå ganska bra. Alltså, man kan ju vara lite pirrig. Man vill göra ett gott intryck.
Mm.
Man vill till slut att den här personen ska också kanske köpa någonting av ens erbjudande.
Mm.
Då är ögonkontakt och ställa intresserade frågor.
Ja.
Mm.
Och ärlighet brukar också fungera. Jag hade ett kundsamtal, för mitt första kundsamtal med en kund för några veckor sedan, och det blev jättetokigt för att det blev fel i schemat och vi ändrade tid. Och sen så hamnade jag på Åbergs museum. Satt där och fikade och det var väldigt stökigt runt omkring. Jag tänkte att här kan jag ha ett samtal för det här är lugnt. Men det var så mycket pensionärer som hade bestämt sig för att sitta där och prata. Så jag bara, men var ska jag ta vägen? Vi börjar om 2 minuter. Så att de har ett kryp in som är en liksom barnhörna som kallas för... vad heter den? Bananskoja. Så jag smög in där, upp på 3:e våningen, satt vid en typ 3 meters lång bananrushkana. Och i en liten koja satt jag och skulle ha möte. Så att när vi började så pratade, chitchatta lite. Och de bara, vi sitter i ett lite trångt samtalsmöte här. Och jag bara, men ja, jag sitter också lite trångt. Och så berättade jag vart jag var. Och det blev så fint. Så att så här... Jag tycker verkligen, de bästa mötena för mig, det är när jag blir personlig och det blir kontrast.
Mm.
Säger saker som ibland kommer i träningskläder. Folk uppskattar det jättemycket, för jag är människa.
Mm.
Sen är det inte alltid det passar, men det jag har i baktanke, det är en sak jag har i baktanke, och det har verkligen förändrat mitt sätt att sälja och kundmöten. Där att jag är mån om att identifiera ditt kommunikativa behov. That's it. Jag är inte mån om att prestera och leverera att du ska så här, här är min meny. Utan om jag verkligen lyckas få kontakt med dig, och det känns som att hej. Och sen att jag ställer frågor som får dig att sätta finger på vad det är du faktiskt behöver. Då brukar liksom nästa steg vara, kan du hjälpa mig med det?
Mm.
Och så jag känner aldrig att jag säljer längre. Det gjorde jag i början och då var inte jag bekväm. Men nu är jag bekväm för att jag är bara mån om ditt kommunikativa behov. Vi ska identifiera det. Sen har jag massa idéer. Men det är liksom steg två. När jag ser att okej, nu är vi där.
Så bra. Jag brukar tänka att man är som bäst när man inte säljer.
Mm.
Alltså ja, man säljer som bäst när man inte ens tänker på att
sälja. Jag tänker inte på att sälja, jag tänker på dig.
Mm. Precis.
Mm.
Den är bra.
Mm.
Och det är förstås flera situationer som är på det sättet. Jag tänker på till exempel intervju, som du är i nu, fast jag tänker mer på anställningsintervju då, när man sitter där och också vill göra ett gott intryck på något sätt, får massa frågor skjutna på en själv.
Mm.
Vad är det då för något mer? Finns det någonting som du har identifierat?
Ja, skryta ödmjukt. Fungerar väldigt bra i de sammanhanget. Det är när du skryter på väg till poängen.
Har du något exempel?
Det skulle kunna vara att... jag föreläser i riksdagen i härskartekniker för ett tag sedan. Och det kan jag, om jag ska föreläsa eller om jag ska ha en intervju för någon vill veta om jag är rätt för dem i föreläsningssammanhang. Så kan jag, när vi pratar om någonting, så kan jag säga, som när jag föreläste för riksdagen för några veckor sedan, så det började med att de inte visste om det fanns någon härskarteknik. De tänkte, det finns nog inte. Och sen så när de förstod vad det var och började identifiera, vad är det? Då tyckte de att, oj, vi har många. Ibland är det så att vi vet inte att de finns förrän vi vet vad en härskarteknik är. Och då lyfter jag upp en relevant poäng. Och det är det som är hela tekniken, att poängen måste överglänsa, eller helst. Den måste kännas så relevant att inte namedroppningen eller erfarenheten eller resultatet känns som det största. Så att genom att skryta på väg till poängen, då nämner jag en erfarenhet, ett resultat eller vad det nu än är. Men relevanta känns så självklart, eller poängen känns så självklar. Och relevant.
Just det. Och det är liksom inte själva det bra sakerna man berättar som är poängen, det är det du säger.
Så det handlar egentligen om att identifiera vilka saker vill jag lyfta och trycka på. Vad har jag för relevanta poänger som kan bli aktuella? Jag har ju liksom, jag vet ju att många tycker, oj, jag har föreläst för riksdagen. De tycker att det är trovärdigt. Och så jag har 1000 olika, inte 1000, nu gör jag. Jag har kanske 20 olika ingångar med vad någon sa, vad som hände, vilka tankar som förekom under de timmarna där jag var där, som jag kan lyfta när jag, så det gäller att samla på sig en ryggsäck som du kan använda för att skryta ödmjukt.
Skryta ödmjukt, ja, det ska man göra i intervjun. Och så tänker jag, det finns ett annat scenario, det är när man ska ställas upp och hålla ett tal eller man ska vara på scenen och föreläsa. Där har ju du förstås jättemycket erfarenhet. Vad är dina bästa knep då? Vad ska man säga till sig själv?
Säga till sig själv, det beror på såklart om du är nervös eller inte, men de bästa, jag hade en väldigt spännande höst förra året, då bestämde jag mig att varenda föreläsning och utbildning ska ha en annorlunda inledning.
Ah, så du hade olika varje gång?
Ja, varenda gång, så jag tvingade mig själv till att det ska vara ny, vilket gjorde att det blev ju mer som ett samtal. Jag hela tiden utmanade mig själv. Men steg ett, i de första 3 minuterna, ha inget manus eller ha ingen PowerPoint, utan du ska prata
från hjärtat.
Det är det typ. Vi lyssnar på. Vi vill ha en men jag kan ge en massa olika ytliga tips och tricks, men jag tycker att det är att slänga sig in i berättelsen, när jag-metoden, det är ju en klassiker, men det är inte alltid den fungerar. Det är så många parametrar som måste leverera för att de här enkla verktygen faktiskt också ska leverera. Det är som, du kan också säga någonting som de har varit med om, eller ja, det finns massa tråkiga. Men just att se till att jag ska starta ett samtal. Och återigen så är det faktiskt ögonkontakten som är det mest avgörande. Och det finns som vi kallar för 3-sekundersregeln. För att få känslan av att du är närvarande på scen, så behöver du se dem du tittar på 3 sekunder i sträck. För att ni ska få någon slags kontakt. Och det, då händer någonting med oss och hur vi pratar. Så det är, om man ska ha någonting så är det 3-sekundersregeln.
Och när man har så här massor med hundratals personer i publiken.
Jag föreläste för en fullsatt Oscar. Och det var 500 personer. Jag hade inte kollat alla 3 sekunder.
Nej.
I sträck. Men jag delade upp det i olika sektioner. Det finns tärningar man kan jobba med. Man delar upp dem i som en 5 till exempel. Så gör man 1 och så, ja, man delar upp sektionerna. Men vad jag gör är att jag ser en person. Ofta så de runt omkring sig känner sig också sedda när det är så stora publiker. Men jag verkligen, verkligen tittar på den personen 3 sekunder i sträck. Och då blir jag också närmare min naturliga kommunikation. Och vi lyssnar inte på presentatörer, vi lyssnar på personer. Så ju mer jag närmar mig mitt sätt att prata när jag är avslappnad, ju mer autentisk och retoriskt skicklig brukar man bli.
Precis, för det är den autenticiteten som är så himla viktig att få koll på.
Ja, men det går inte som i Göteborg, man kan bara vara sig själv, det räcker inte. Du kan inte stå på scen och bara sitta och titta, du måste också leverera. Så det gäller att hitta retoriska verktyg som är förenliga med din autenticitet.
Precis.
De ska hjälpa dig.
För det kan ju, när man har testat någon metod som någon sån här expert har sagt, så är det inte säkert att det funkar på en själv.
Mm.
Ja, nej, men jag känner verkligen det. Och det är ju faktiskt egentligen samma sak i intervju samtalsteknik. Att om jag skulle sitta här nu med förberedda frågor, vilket jag inte gör med dig, det kanske märks, men... Nej, men alltså att då skulle det inte bli äkta för mig.
Mm.
Utan det nu liksom... Det gäller ju att vara i nuet också.
Mm.
Men förstås i en kombo av att vara påläst.
Mm.
Och ha sitt, så att säga, tänk, vad man vill leverera.
Men också i presentationer på scen så måste du vara otroligt mycket mer... förberedd i form av en struktur. Du måste ha en struktur. För skillnaden mellan monolog och dialog, det är att i monolog så är du ensam ansvarig för starten, för att du ska följa en viss logik, och för slutet.
Mm.
Du styr helt själv. Du är den tillfälliga flockledaren, och du måste ta det ansvaret, och publiken ska känna att okej, jag kan lita på dig. Medan i en dialog så är ni gemensamt ansvariga. För här till exempel är du intervjuare, så du har ju lite större ansvar för att föra samtalet framåt. Men det finns fortfarande ett gemensamt ansvar alltid i en dialog.
Mm.
Så då behöver du inte ha samma struktur. Du har inte lika stort ansvar, vilket det är en stor skillnad.
Mm. Häftigt. Det sista scenariot som jag tänkte vi skulle prata om, det är något som jag tycker är väldigt intressant, och det handlar om förhandlingsteknik.
Ja, och det är spännande.
Ja.
Mm.
Det föreläser du också i.
Ja.
Ja. Give it to me.
Ja.
Vad är det bästa?
Förhandlingar handlar bara om att ta hand om känslor. Ganska mycket. Det är såklart olika förhandlingar, men det största misstaget är att man går över den processen. Att ta hand om känslorna. För förslag, siffror, det väcker känslor. Och om man inte tar hand om dem så kommer man oftast inte fram till ett förslag som båda gillar. En enkel teknik är ju att egentligen se vad du ser. En observation. Om man lägger fram ett förslag eller har en idé och den andra, du ser på den andra att den blir arg. Du verkar bli frustrerad. Jag sätter en etikett på vad jag tror att du känner.
Mm.
Det kanske är fel, men jag startar en dialog om vad som händer inom dig.
Så då blandar man in en känsla i det här som annars kanske oftast är väldigt sakorienterat.
Mm. Men vi tar inte, det är ju, nu är det bevisat, vi tar ju inte beslut med... logik. Vi tar med känslor, spöa logiken. Vi tar beslut med känslor.
Oftare,
och därför måste vi ofta ta hand om dem.
Mm. Mm, annars är ju det här klassiska, liksom, man måste lära sig skilja på sak,
ja,
och person, nej,
det
och
är
känslor.
Det är ju passé. Men det som händer också så här i ett rum, när, till exempel när det är förhandlingar, att man det är så vanligt, jag hör så ofta att man sitter och pratar om fakta, siffror, där, men man, alla märker att det händer saker i rummet, det är massa som pågår, men ingen pratar om den rosa elefanten, och det handlar om, ta en tugga på den, säg vad du ser, beskriv den. Nu blir du tyst, eller du verkar fundersam. Att börja prata om det, för det är, vi måste ta oss över det för att vi ska hitta,
för att komma vidare,
liksom, ett beslut där båda känner okej, nu är vi nöjda med det.
Mm.
För om vi inte tar hand om känslorna, då det fördröjer förhandlingen och försvårar ofta.
Mm. Gud, där träffar du mig mitt i prick faktiskt. Jag har en grej som jag tänker på, som där det säkert är så här, precis. Mm.
Tänk det, på.
Nej, men alltså det är svårt och just när det är, förhandling handlar ju oftast om siffror och liksom hardcore. Det är ju inte, jag menar, det kan vara förhandling om en affär eller om man ska köpa ett hus, eller nu ska inte jag göra det, men eller ja, men alltså andra typer av hårda saker, och så blir det ändå så mycket känslor som är med och spelar. Det är väldigt intressant. Jag har hela tiden tänkt så här, ja, men det är bara för att jag är så mycket känslomänniska, liksom. Men det kan ju vara lika mycket känslor på andra sidan förhandlingsbordet.
Alla har känslor. Min man är jätteintrovert. Han känner lika mycket, men det syns inte på honom.
Nej. Precis.
Där får man luska lite mer.
Ja. Men ska man, är det bra att ha pokerface?
Det beror på.
Mm.
Det beror också på vilken tillit ni har i relationen.
Mm.
Vad har du för känsla för den här personen? Är det en fulspel? Vad är det för person?
Mm.
Det finns gånger du ska skydda dig själv och ha pokerface. Men generellt så är det inte så givande.
Nej.
För ett samarbete.
Mm.
Är det one deal? Det är olika. Vill ni ha många affärer? Så autenticitet är nyckeln.
Mm. Superbra. Och nu har jag fått massor med bra saker i mig. Men jag har ett område till som jag gärna vill diskutera med dig.
Mm.
Som angränsar till det här.
Mm.
Och vill höra lite hur du är. Och det handlar om emotioner. Och, mm. Eller hur? Det är ju så intressant. Våra känslor. Oavsett om vi har lätt att uttrycka dem eller inte. Om jag ställer frågan så här. Vad får dig att gå igång och bli så här riktigt engagerad?
När jag ser någonting som ingen annan ser och jag ska sätta ord på det och skapa kommunikativa verktyg för det.
Mm.
Det här nyskapandet som jag har jobbat jättemycket med att skapa en kurs i samtal, för att det är vad jag ser är liksom framtidens shit. Att vi måste kunna ha samtal. Vi drunknar i dialoger. Vi hamnar i dem och vet inte riktigt vart vi är på väg, hur vi tar oss, hur det blir framgångsrikt. Så när jag upplever att jag ser någonting som jag känner, men herregud, ser ingen annan det? Då går jag igång.
Mm.
Oj, oj, oj.
Vad får dig att bli riktigt arg då?
När jag upplever att jag blir medvetet missuppfattad. Den är bland det värsta jag vet. Ja, men det är min värsta grej. Att jag känner att någon missuppfattar mig lite medvetet för att använda det mot mig. Jag brukar ju vara... Ja, men... och då blir jag verkligen inte den bästa retoriska versionen av mig själv. Oj, oj. Det har hänt att när någon har gjort det med mig så har jag i min tugga med mat har jag börjat spotta ägg och skrika, du är fan dum i huvudet. Alltså jag kan... Det är liksom... Då ser jag rött.
Mm.
Mm.
Så det finns mycket... Sådana tendenser hos dig.
Ja, ja, ja. Det går inte att sliva bort.
Nej. Vad får dig att bli rädd?
Oj, sjukdom. Mm. Jag är rädd att jag ska förlora tid med min familj.
Mm.
Det är det som får mig allra mest rädd i livet.
Och ledsen? När blir du det? När var du senast ledsen?
Jag kan bli ledsen när någon som är nära mig, när jag känner att okej, den här personen kommer inte utvecklas för att nå det den vill. Det kan vara att personen är rädd för att misslyckas och vågar inte söka sig till vissa jobb som de vill, eller är allmänt bitter och fokuserar därför, alltså blir ett offer och istället för att börja ta steg mot det som jag tror att den här personen tycker är viktigt. Det är mer uppgiven, fast det är verkligen en sorgsenhet som jag tycker är ganska jobbig, för jag är helt maktlös.
Mm.
Det är... Ja.
När man inte vet vad man ska göra, liksom.
Mm. Mm. Men så här, personlig sorgsen, jag kan ju bli jättepersonlig sorgsen när jag tänker på mig själv när jag var liten. Mm. Hur mycket jag missade, hur jag, alltså jag är liksom uppvuxen i Sverige, jag är så otroligt privilegierad. Det är många som inte alls har allt som jag fick. Men jag har en skola som visade mig saker och som så här gav mig mycket verktyg och tekniker och strategier och lärde mig otroligt mycket. Men just när jag insåg att jag missade så mycket bara för att få vara, ja, det är nog en sorg som aldrig kommer gå över, som jag kommer komma till då och då. Men den tar inte över idag. Så.
Mm. Bra. Du, begreppet karriär är ju något som vi också brukar prata om här i podden.
Mm.
Så jag tänkte du ska få identifiera det. Vad betyder karriär för dig?
Det är så himla kul att jag sitter... Jag har ett motstånd till ordet karriär. Mm. För mig är det liksom...
Vad är det? Karriärpodden.
Ja, men vad är det? För mig är det liksom livet. Livet är bara livet. Karriär, okej, det är vad jag arbetar med. Så här. Jag tror att anledningen till att jag har ett sånt motstånd, det är vad det innebär för många människor. Det innebär... Jag upplever att så många springer och ingen vet riktigt vart. Jag hör det här, vart jag än är. Nu är fokus att få ihop det. Får det funka. Och det säger för mig, vad är det för mål? Jag upplever att karriär blir... Ja, men det blir inte, det är inte, för mig är vad är meningsfullt. Det är liksom mitt fokus, och jag upplever att många fastnar i en karriärfokus som egentligen inte är det som är meningsfullt för en själv. Men jag har aldrig tänkt karriär.
jo, jag gjorde nog lite när jag var ung, men i senaste tiden har jag tänker inte karriär, jag tänker vad är meningsfullt för mig, vad vill jag bidra? Mm. Vart ska jag vara för att känna att okej, nu bidrar jag så mycket som möjligt och jag mår så bra som möjligt. Den kombinationen är för mig framgång. Mm. En kombination mellan att bidra, skapa förändring och välmående samtidigt.
Mm. Och det är först då vi kan bidra.
Ja.
Mm. Där satte du den, tycker jag. Jag instämmer med ganska mycket, trots att jag har varit med och startat den här då. Mm. Som ju förstås beskriver många olika typer av karriärer. Men många som då ses som framgångsrika. Men det är väldigt många som också, inklusive jag själv, som liksom, vad är egentligen framgång? Det är ju otroligt individuellt. Och just nu så finns det ju, kanske att vi är snart på tipping pointen, att det här med framgång är... Ja, det är ju, det belyser väldigt mycket sådana typer utav, men det är ju väldigt individuellt vad framgång är för någonting. Mm. Bra.
Får jag säga en sak om det? Jag bor ju i ett nybyggt villaområde i Bålsta, och jag, det är så kul, för många blir lite chockade ibland när jag säger att vad jag jobbar med. Och jag tror folk tror att vi kan vara fattiga. Vi har ju de billigaste, jag tror alla våra bilar och vår båt är värt mindre än den billigaste bilen i området. För att jag är värderingsstyrd. Jag tänker inte köpa en dyr bil bara för att jag eventuellt skulle kunna. Men jag, för mig är på något sätt alltså, jag tror att när folk strävar efter en vision, att jag måste köpa mig pengar, jag måste tjäna mig pengar så att jag ska kunna och bli mer framgångsrik, så att jag ska kunna skapa mig själv en livsstil eller jag vet inte, status eller vad det nu än är. Och för mig är det här att jag är stolt över att jag behöver det här, vad heter det, jag vet inte vad det heter, värmeslangen, vad säger man till bilen så den blir varm på morgonen så man inte behöver skrapa rutan. Jag kan inte ens vad det heter.
Nej.
Nu skulle min man skämmas över mig. Men att jag skrapar ut på morgonen och jag är ändå i området. Men jag är också fri. Jag köper inte mig själv de nya skridorna. Det är som framtidsfeministen Sandra Berman pratar. Mm. Just det här att för mig är det inte... Det är den synen på karriär som jag har, om man ska prata karriär. Att jag ska vara fri. Det är mitt mål. Jag ska bidra, jag ska vara fri. Och jag tänker inte fastna i den här, upplever jag, konsumtionshetsen eller en viss... Att tänka, vad är det bästa nästa steget för mig? Utan det ska vara, jag ska känna att jag kan göra vad jag vill imorgon. Samhället äger inte mig. Och det är där jag tycker många förlorar sig när man pratar om karriär. Mm. Att man blir liksom en slav för samhället på ett sätt som, jag vet inte, du fastnar i någonting. Jag ska vara fri.
Mm.
Så länge jag känner att ja, men då är jag där är jag. Då, det hoppas jag alla människor börjar med.
Men du, Serena... Mm. Ditt vackra efternamn, som jag har lärt mig uttala nu. Mm. Var kommer det ifrån?
Ja, alltså jag... Det låter väldigt exotiskt. Mm. Jag är inte så exotisk. Jag föddes till Sara Karlsson.
Är det sant?
Jag tar emot och säger det. Ja, det känns så konstigt. Det är så länge sedan. Jag föddes till Sara Karlsson. Sen gifte sig mina föräldrar när jag var 4. Då blev jag Sara Mokvist. Och sen jag var 6 år så har jag pitchat olika förslag för min mamma. Vad jag ska få byta namn till. Det var Diana, det var Tina, det var Blanche och även Denise som jag hette i andra namn. Men jag fick inte. Mamma bara, jag har ju gett dig det här namnet. Och jag hatar det, men ganska mycket. Och det var inte för namnet är fult, utan det var för att jag var uppvuxen i en liten stad. Men i varenda klass jag har gått i har det funnits en Sara eller flera. På mellanstadiet, då var vi 3 Sara i klassen, plus att fröken hette Sara. Jag kände att så här, jag vill ha ett eget namn. Så för mig var det någonting jättestort. Och sen så när jag flyttade till Stockholm, bara, nu har jag chansen. Nu är det nytt samhälle, nya relationer. Nu ska jag byta namn. Så jag tänkte igenom massor. Och sen så, jag hette Serena i andra namn. Så jag bara bytte. Så tilltalsnamnet blev ju Serena. Och det är egentligen den största förändringen.
Mm.
Att byta tilltalsnamn. Och jag,
så
jag
är uppvuxen som Sara?
Ja, så första 20 åren så kallades jag Sara. Oh, ja, jag vet, det är jättestort. Stor liksom, skifte, men det som hände var... Eller så här, idag, så jag reagerar inte på Sara, men när någon säger Sara med min gamla dialekt, lite bohuslänska, då reagerar jag. Aha, aha. Då vänder jag liksom. Men ja, Sirena känns så jag. Och sen efternamnet då, jag bytte till Sirena. Och då började jag Balettakademin. Och jag kände att så här, Sirena Moqvist, det går inte ihop. Så jag började tänka, vad ska jag heta då? Ja, jag läste böcker och kollade på Patentverket och bla bla bla. Och sen bara kom det till mig. Och det är så klyschigt. Men jag stod och skulle ha min avslutsföreställning på Dansens hus med Balettakademin. Då skulle man gå upp och presentera sig. Alltså det är egentligen en ganska konstig grej. Men man skulle bara gå upp och ställa sig och säga sitt namn. Det var liksom intro till. Hur intressant är det? Inte alls, men det var så vi gjorde. Och då vet jag, det var första gången jag sa det. För då hade jag tänkt på det och så kom jag på. Och jag bara, Sirena Mondevien. Alltså det är så coolt. Och jag fick höra så efter bara, vad sa du? Så här, jag tyckte det var så konstigt. Jag bara, är det mitt nya namn? Så skickade jag in till Patentverket. Man fick en månad på sig att ifrågasätta det eller överklaga. Och det var ingen som gjorde det. Så då var det mitt.
Men vad otrolig historia. Jag hade inte väntat med den.
Nej.
När var du, hur gammal var du då när du gjorde det här?
Jag tror jag var 23 när jag tog det här nya efternamnet. Mm. Och 20 eller 21 när jag bytte till Sirena på... Alltså folkbokföringsmässigt. Mm. Och det är bara jag som heter det. Och jag har liksom inga behov av att det ska spridas vidare eller så där. Men, men det är verkligen, det är mitt.
Men nu är du gift, äntligen. Vilket efternamn, eller du behöll det här då? Oftast.
Ja, mina barn fick pappas efternamn. Han tyckte det var viktigt att föra vidare sitt släktnamn. Jag har inget behov av det. Jag kan födas och dö med mitt namn.
Mm.
Men det är mitt.
Det är ditt eget, verkligen. Ja. Och var det en sån ingivelse också? Alltså, du fick det bara till dig?
Ja, jag hade kollat jättemånga och gillade liksom mon-grejen. Man fick inte heta Von, det får man inte. Och inte Von heller. Men Mon, jag vill ju liksom, det finns någon så här, ja, känsla av att jag vill vara lite...
Hur reagerade din omgivning då när du bytte?
Alltså det var inte så stor grej när jag bytte efternamn. Förnamn var mycket större. Min mamma hade ju tatuerat in S på sin axel. Men som tur var så bytte jag från Sara till Sirena.
Det var ju tur.
Ja, det var tur för henne.
Ja, gud.
Ja.
Härligt. Tack snälla Sirena för att du har varit här och delat dina tankar med mig.
Tack.
Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Sirena Mondevien. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Med det sagt vill jag såklart flika in att du gärna får sprida det här avsnittet till någon som du tror skulle tycka det var intressant. Prenumerera på podden och rata den gärna. Dessutom har du kanske hört att vi är så glada för vårt nya mentorprogram i Women for Leaders som vi gör i samarbete med Svensk-amerikanska handelskammaren i New York, SAC New York. Det här är ett skräddarsytt mentorprogram som är riktat till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt internationella affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com och ansökan är öppen. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. På återhörande.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.